sensommaren hade den nya tyska offensiven i öster nått fram till Stalingrad.
Die Schlacht um Stalingrad. Feuer auf die Geschützfabrik Krasny Barrikad im Norden der Stadt.
Under häftiga strider tränger tyskarna in i staden. Aldrig tidigare har de mött ett så kraftigt motstånd. Meter för meter, hus för hus kämpar de sig fram under flera månader. Stalingrad förvandlas till en ruinhög, men ryssarna ger sig inte.
Das sind die Kämpfer von Stalingrad. Seit Wochen stehen sie in schwerster Häuserschlacht. Hinter jedem Steinhaufen können feindliche Scharfschützen lauern. Jedes Gebäude ist eine Festung für sich, gespickt mit MG und Geschützen. Trotzdem wird Meter um Meter aus diesem gewaltigen Ruinenfeld, das die Sowjets zu einem tief gestaffelten Verteidigungssystem ausgebaut haben, herausgebrochen.
I slutet av november har tyskarna erövrat nästan hela staden. Endast tre små ryska motståndsfickor håller stånd.
Gefangene Bolschewisten, die aus Kellerlöchern und Bunkern herausgeholt wurden, werden zurückgebracht. Die blutigen Verluste des Feindes sind ungleich viel höher als die Zahl der Gefangenen.
De tyska framgångarna var åter stora, men vändpunkten skulle komma i Afrika.
An der ägyptischen Front. Wacht an der Katara-Senke. Wie der Wehrmachtbericht meldete, trat der Feind zwischen Meer und Katara-Senke zu dem erwarteten Großangriff an. Marschall Rommel weist die Abschnittskommandeure in ihre Aufgaben ein. Die Befehle zur Verteidigung der El Alamein-Stellung werden in allen Einzelheiten besprochen.
Kriget böljade fram och tillbaka över Libyens heta ökensand. Efter ett stort pansarslag i januari och flera stridsvagnslag runt El Alamein i juli samlar sig engelsmännen till en sista avgörande offensiv i oktober-november.
Unsere Panzer entlasten durch kühn geführte Gegenangriffe die schwer kämpfende Infanterie. Bereits in den ersten beiden Tagen der großen Offensive verloren die Briten rund 270 Panzerkampfwagen. Die Verbände der deutsch-italienischen Panzerarmee stehen hier gegen einen an Zahl und Material weit überlegenen Feind, der immer neue Divisionen in die Schlacht wirft.
Allt vad Montgomery har sätts in i ett kraftigt anfall på El Alamein-fronten. I två dagar rasar ett stort pansarslag i öknen vid El Alamein. Engelsmännen bryter igenom och Rommels Afrikakår tvingas på flykt. Slaget om El Alamein är över.
These are more Italian prisoners. They were taken by one Polish officer. Altogether over 5,000 Italians gave themselves up. The column of smoke is a burning petrol dump. More Nazis, over 1,800 Germans altogether and in addition 900 wounded. In Bardia there were approximately 1,100 British prisoners. Italians kept them here without cover and short of blankets and rations. Those who are inclined to think that our Italian prisoners are really rather nice might care to think about that. But this day for our men was the day of release.
Where do we go from here? Where do we go from here? We're marching along and we're singing this song. Where do we go from here?
More Nazi prisoners ready to be sent back. This picturesque stronghold on the North African coast was once called by Mussolini the bastion of fascism. Whatever it is, they're leaving it. The Libyan campaign is long and arduous, but step by step the Eighth Army is breaking down the strength of Rommel's defenders in Libya.
ger till och med SF-revyn en försiktig orientering västerut.
Badia was a tough proposition, but while news from other fronts is bad, we can take heart from these pictures of victory. If it's a tough war, it's all the more worthwhile winning it.
Västerut, även i Sverige.
Vi som i landet klagar över den ringa tillgången på fisk. Vi ska titta på de här bilderna och det kanske ger oss en tankeställare. Vi är i självaste fiskstaden Göteborg och i dess fiskhamn är tillgången inte att jämföra med de fredliga tidernas överväldigande kvantiteter. Dels så fiskar man inte så mycket nu för minfarans skull och stora områden ute till havs är spärrade. Och dels så vill alla ha fisk nu. Det är ett kinkigt problem som man är ställd inför till och med i Göteborg. Och man får ta till alla möjliga slags ätbara fiskar som förr ratades för att få behovet täckt i någon mån. Tonfiskar, fjärsingar, darrålar och hajar har blivit riktigt populära. Göteborgarna kallar sin fiskhall inte utan skäl för fiskekörka. Och här hamnar en del av fisken från fiskhamnen. Men tillgången är inte större än att fisken portioneras ut till de väntade köerna. Så i det fallet kan Göteborg tävla med Stockholms strömmingsköer. Men vem står ut med det här i längden när man har det stora, vida, fiskrika havet alldeles utanför knutarna? Och så ger göteborgaren av idag sig ut på den gungande våg och fiskar trotsande bitande höstvindar. Det här är en daglig syn som SF-kameran sveper framöver. Och som synes så går fisken väl till. Tack och lov!
Det låg riktig julstämning över Stockholmslottornas sedvanliga julmarknad i Kungsträdgården och röken från fältköket som svepte i slingor mellan de snöhällda träden skapade illusoriskt fram bilden av fältförläggning. Det hemstöpta ljusen gick naturligtvis åt som smör i solsken. Jultomtens klappar bytte hastigt ägare och lyckliga barnaögon strålade i kapp med allt vackert som fanns att titta på i det välförsedda stånden. Årets lottamarknad blev en obestridlig succé.
Även Göteborg har valt sin Lucia. Naturligtvis skulle man vilja tillägga. Kulmen på Lucia-firandet i rikets andra stad var den stora festen i mässhallen som Göteborgs lottakår anordnat till förmån för fältjulklappen. Det var 18-åriga Aja Marianne Gneiser som under högtidliga former korades till årets Lucia. Lottachefen Ruth Aurell inledde med att utbringa ett leve för den svenska soldaten och man hörrade så att det väldiga mässhallstaket faktiskt höll på att trilla ned. Redaktör Sven Persson hälsade den väldiga publiken välkommen och så hörde man igen. Så vidtog det riktigt tilltagna och omväxlande festprogrammet där den skicklige jonglören Danilo tog andan ur publiken med sina strålande nummer. De mörkhyade medlemmarna i den internationellt välkända Jackson-truppen utgjorde en effektfull kontrast till aftonens ljusstrålande Lucia-uppenbarelse. Och detsamma kan man väl också säga om Göteborgs sångdanslag som bidrog med livligt applåderade sånglekar och gammaldanser. Det blev mera dans och den här gången var det Storans vältrimmade ballett. Det var verkligen styrt gjort av de små gracila flickorna kunde dansa så elegant på mässhallstribunens sviktande och sträva plankor. kom då äntligen aftonens efterlängtade höjdpunkt. Göteborgs egen strålande Lucia, Aja Marianne Gneiser, träder in och som uppvaktande kavaljer har hon ingen mindre än teaterchefen Lars Egge. Här ser vi henne nu uppe på scenen omgiven av alla sina vackra tärnor. Det var skådespelare Albin Lindahl som presenterade flickorna, men Lars Egge som hängde Lucias mycket om Lucias hals, och den ceremonin åtföljdes av både puss och kram. Tärnorna fick också varsitt smycke och det fick de motta ur Albin Lindahls hand. Ja, så här gick det alltså till när Göteborg korade sin Lucia 1942.
Och därmed gick året mot sitt slut. Men vad skulle hända 1943?